Nu är klockan 19 drygt. Vi hade hoppats på Jonna idag som skulle hålla ett inledningsord. Och vi hade ju bara förberett så här lite, för det var så jättemycket förra gången. Så vi kan ju inte plåga ihjäl varandra med saker och ting. Men då har det ju hänt lite andra saker här i helgen. Jag tänkte vi skulle gå in i det kanske och be lite för det. Och så tänka på hur vi själva ska förhålla oss. Och det allvarliga, det är någonting som berör hela Sverige. Normalt brukar inte jag vilja prata om andra människor än Jesus. Men det finns två saker som jag har skäl nu att peka på andra personer. Vi ser den här krisen som är i Ukraina. Den kan eskalera åt alla möjliga håll. Men de har också börjat på att mobilisera upp och ladda upp kring finska gränsen. Det börjar på att bli ganska nära oss också. Och Baltikum, ja, vi vet inte vart det här tar vägen. Och ryssarna och Kina har ju gjort sina avtal och så vidare. Det kan tyda på att just med Harmageddonslaget är ju inte nu aktuellt. Men det här är liksom sånt som steg för steg kanske leder dit. Då finns det en bok, ni vet väl Erik Sköld känner vi lite. Han är ju lite äldre nu och lite trött och orkar inte vara lika aktiv som förut. Men han skrev ju en bok om en sån här händelseutveckling som heter Orostider. Det var en bok fylld av profetier på hans sätt. Och han fick in den både i kungahus och till försvarsmakten och allting på något mysko sätt. Men de tog den kanske inte på allvar. Men de säkert började de att ställa frågor nu. Vad stod det här egentligen? Fanns det en profet i Sverige som förvarnade om någonting? Ja, det står en hel del om en sån här händelseutveckling. Och jag tänker själv titta igenom den boken lite mer. För då finns det också förhållningssätt i sådana hälsningar ofta. Det kanske Gud manar oss kristna att göra något särskilt. Och då ska vi nog göra det för vårt lands skull. Så och ha den boken, titta igenom och se om det finns något tips att Gud har manat oss till något särskilt. Sen har vi en annan sak, en annan person som jag vill nämna, och det är Ulf Ekman. Varför kan man prata om Ulf Ekman en sån här gång? Jo, det är för att han i helgen har förklarat att han och hans fru då ska bli katoliker inför hela församlingen. Tidigare var det hans son, och det här har inte varit något oväntat. Och Ulf Ekman, jag har ju varit osäker på han många gånger. Men han har satt avtryck i varje fall i svensk kristenhet. Så när han gör en sån sak så blir det ett eko i vårt land. De hade också ett församlingsmöte igår. Och där har det då refererats då från trovärdiga källor. Normalt är församlingsmötena stängda. Men där hade någon ställt en besvärande fråga till Ulf Ekman att är det egentligen inte så att du hoppas att vi alla nu ska följa med till katolska kyrkan? Och hans svar var då bara, det är en samvetsfråga. Och det vill jag å det kraftigaste för Jesu Kristus skulle vederlägga. För en sån sak är inte en samvetsfråga. En sån sak är en trosfråga. Men det är klart, han kanske vill ha lite dörrar öppna. Ulf Ekman är ju inte den första och han blir inte den sista heller. Vi har sett andra betydande ledare under senaste år gå just den här vägen. Och jag är en av de som har varnat för det. Jag hade en profetia till vår pingstkyrkans ledarskap i första hand. Jag förvarnade om ett avfall som skulle komma, men det skulle inte på det här viset komma bland vanligt folk i första hand, utan det skulle komma uppifrån, alltså från ledarskap, och så sakta smeta sig neråt så här då. Och det vart ju reaktioner och där hade man varit väldigt respektfull då. Det är några kanske som agerar lite dumt, men överlag så har de tagit det bra. Det är min uppgift att varna för sånt här, och det respekteras ju. Sen kanske inte behaga alla gånger det man säger, men i varje fall just de här sakerna har jag ju varit en av de som har varnat för under decennier. Det är inte så att jag säger vad var det jag sa, utan det är liksom en bedrövelse jag ser. För det finns ibland hälsningar man förmedlar där man hoppas att man har fel. Det här är ju en sån, man hoppas att man har fel. Men när man då ser att det blir så där, då är man ju bedrövad. Kanske del för Ulf Ekmans och hans frus skull. Men de har ju haft en sån dragningskraft på så många människor. Så det är frågan om hur det blir för fler. Det här sätter avtryck i hela svensk kristenhet. På ett vis är det bra, för frågan om det katolska kommer nu absolut att behöva debatteras öppet i alla församlingar. Och det ska även vi göra. Det ska inte heta om John och mig eller någon annan ledare att vi smyg drar in någon annan påverkan. Men det är faktiskt det som har skett i svensk kristenhet. För när vi tänker er så här nu, om vi tar Ulf Ekman som ett exempel. Vad tror ni hans församling hade sagt om han hade talat om för 12-13 år sedan vad han höll på med? Tror ni att de verkligen skulle sponsra han och ge han lön under tiden som han höll på och skulle bli katolik? Då skulle han sagt ifrån. Absolut. Det där är inte snyggt gjort. Det finns en tradition kring ledarskapet som vi håller på att gå igenom lite mer nu med några. Och då fastnar jag för ett ord som jag fick förmedla som jag tycker är så bra. Jag tänkte inte, ja vi kan läsa det får ni se. Första Petrusbrevet står det i. Jag vet att i Guds kropp så finns det olika funktioner. Det finns alltid olika funktioner. En av funktionerna är ett ledarskap. Och det betyder inte att ledarskapet är något särskilt märkvärdigt. De har lite större krav på sig. Men deras funktion är för kroppen, inte för sig själva. För det heter om ledare att de får inte vara giriga till exempel på pengar. I gamla testamentet är det så kraftigt i ledarskapet att man ska bidra med sina egna pengar för jordens räkning. Nya testamentet är inte lika så kraftigt. Men det är absolut inte tillåtet att vara ledare i Guds kropp om man har vinstsyften. Det är avguderi. Det är bedrägeri. Och det beror på helt enkelt på att börjar man på det sättet, då har man inte längre Gud med sig. Då är det mammon som styr den på något sätt. Så det är inte tänkbart. Sen finns det lite andra saker som jag tycker är så bra angående ledarskap. Och det gäller oss också. Det är första Petrusbrevet 5:1. Förmaningar. Jag uppmanar nu de äldste bland er. Vi är inte äldste. Det liksom finns lite olika typer av ledarskap. Det är ingen av oss som har tre ord att äldste kall. Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. När den högste herden uppenbaras så ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Det står så uttryckligt, och det är bra att ni får reda på att ordet säger så, att vi som anser oss kanske som mer tillfälliga ledare i varje fall, vi står under det här. Vi får inte agera som herrar över er. Börjar vi så ska ni korrigera oss. Och då gör ni det för Guds skull. För börjar det på bli sådana tendenser inom ledarskapet, då kan det gå snett väldigt, väldigt fort. Speciellt i de här tiderna. Så det där är riktigt viktiga saker. I Hebreerbrevet 13:17. Och det är inte det här till ledarna, utan det här är till det som är jorden då. Det vill säga ni som lyssnar på oss eller står under våra förböner eller sånt där då. Då står det så här. Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Det är de som är ledare som ska avlägga räkenskap inför Gud hur man har hanterat jorden. Så vi kan minsann inte göra vad som helst mot er. Vi kommer hela tiden ha Gud mot oss om vi skulle vara leda er fel. Och vi skulle ha vår Gud med oss istället och när vi leder er rätt. Så här står det för oss. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta. För det skulle inte vara lyckligt för er. Det här med lydnad är ju en svår sak för oss människor. Och jag menar inte liksom att vi ledare ska bli lydd. Men det finns lägen ibland då det kan råda 8 åsikter i en grupp. Och då måste någon bestämma Ja, men vilket förhållningssätt ska vi ha? Men en konflikt löser man ju genom att man enas kring någonting. Och då kommer era ledare att lyssna på er om ni har åsikter. Och samla på hög, tar ni inför Gud och så kommer en slutsats så småningom. Den kanske inte blir exakt som man hade förväntat sig själv, men det är det bästa möjliga i situationen. Och då måste man försöka ha ett lite förtroende för varandra och lite öppet hjärta för varandra. Då kommer det gå ganska bra. Men ledarna har ett högt krav på sig här. Det är självklart att en sån här dag, när vi vet att Ulf Ekman har gått över till katolska kyrkan, så är det självklart att vi tittar mer på de här bitarna. Alltså, ledaren, även Ekman då, han kommer alltså att avlägga räkenskap för hur han leder jorden. Och jag vill med Guds frid påstå att leda jorden till katolska kyrkan, det är inte det uppdrag man har fått. Det är precis tvärtom. Tror ni Martin Luther kämpade och slet så mycket för att komma loss ifrån det hela när han såg hur det var? Nu menar jag inte att alla katoliker är något hemskt. Nej, men det katolska systemet kan göra att folk blir bunden. Och vad vi känner till med säkerhet, det är att det systemet, det leder till människodyrkan och att man tillbeder döda människor. Och det säger Bibeln uttryckligen att det är fel. Tillber Maria, hon är ju en människa. Hon är en död människa till och med. Tillber man helgonen, ja, det är döda människor. Det är obibliskt att uppmana och lära folk till sånt. Så det är inte Gud som står bakom det. Och har man fått det i en organisation, i ett system, så är det ju lätt att inse att det är andra krafter som gör det. Men sen finns det alltså människor som har en levande tro på Jesus, också inom katolska kretsarna. Och man får hoppas att de har en kvar. Det är frågan. Det är inte rätt ställe att vara säker på, det kan jag ju säga. Det rätta stället idag, det är ju nästan att man går till sådana här mindre sammanhang där man inte behöver vara orolig för vad det är för influenser som råder. För det här är så en liten grupp. Och det är en stor fördel när det är svårt. För att om jag eller John eller Helene eller Jen eller vem det är skulle börja på att influera på något fel sätt, då vet ju vi att ni kommer att reagera. Och det finns lägen då man inte ska följa sina ledare, trots att det uppmanar sig till lydnad. Men då pratas det alltså om ledare som betjänar Jesus. Men när en ledare kommer snett och drivs av något annat, då betjänar han inte längre Jesus. Då gäller inte lydnaden. Så hur kan man tänka sig då? Anta att en ledare kommer fel. Ja, då vill jag ju kanske gärna ha jorden med mig i min felaktighet, för man brukar vilja ha det, va? Ja, hur ska jag bli räddad då om jorden följer? Jo, jag kan ju bli räddad om någon vägrar följa, för då upptäcker jag, hoppsan, är ensamt det vart här. För jorden brukar nog minsann känna så här att vart finns vattnet, vart finns födan? Och är det så man som ledare levererar någonting av det, ja, då är det lugnt. Men när hungern kommer och törsten kommer, och ledaren han vill dra åt det hållet, för det tjänar jag själv bäst på. Men jorden märker att där finns födan, ja, då är det dit ni ska gå. Då får jag gå ensam där, och då kommer jag upptäcka det, med hjälp, vart tog ni vägen? Det blir förmodligen så jag kommer vilja ansluta mig dit, och då har jag blivit återförd, får man hoppas. Så det kan vara en god sak att inte följa sin ledare. Det finns många inom Livets Ord som har haft ett stort förtroende för Ulf Ekman. Och han har gjort mycket på många olika sätt. Men han säger att det är en samvetsfråga. Hur mår man då? Hur mår de då? Jag menar, det är nog jobbigt för dem när det här uppenbaras. Det är en kris, det är en krasch. Det här är ju liksom ett av de större andliga jordbävningarna vi har varit med om i vårt land på länge. Hur ska de känna när de vet att det har kommit såna här varningar och funderingar under ett decennium minst? Och det har förnekats, det har förklarats på andra sätt hela tiden. Och så visar det sig att det var sant hela tiden. Hur ska de känna sig då? Våra syskon. Hur ska de känna sig då? De mår inte bra. Och det rör sig alla möjliga tankar hos dem. Och så säger man att det är en samvetsfråga. Det är ingen samvetsfråga. Nu är det fullt med dåligt samvete hos trosrörelsens folk. Och det ska inte utnyttjas. om Ekman med familj vill gå sitt håll, vi har ingen rätt att bestämma vad andra människor. Men vi har rätt att protestera om man ska dra med sig fler åt felaktigt håll. Det är till och med vårt uppdrag. Jag vill upprepa det. De som har varit, jag har ganska goda kontakter över Sverige med flera stycken som har stått och varnat för just den här utvecklingen. Och den har även skett inom pingst. Det var frågan om när vi får se liknande saker. Det vet vi inte, men det har blivit en anpassning åt det hållet. Svenska kyrkan också. Alltså där vet jag inte om det finns någon rörelse egentligen som inte har stått inne på ett eller annat sätt. Vissa har ju tagit avstånd naturligtvis. Men vi vet ju inte. Vanligt folk får inte reda på saker i tid. Och då, jag skulle vilja upprepa det, att Ulf Ekman har inte agerat korrekt mot sin församling. Man kan som ledare inte bete sig så. Man måste vara öppen mot en grupp som Gud har stig. Om man är från Gud, då är det som det stod i ordet här. De som ni har fått ansvaret för. Eller, det är ju inför Gud han står till svars. Han kommer att få avlägga räkenskap. Och vi hoppas ju att det händer någonting gott. Men jag tänker mest nu på de andra övergivna, hur det ska bli för dem. Även om inte jag tror på trosrörelsens läror, det finns en del brister i den, alltså JDs läran. Ja, och det är själva kärnan i tron, där har man ju lagt in en lögn. Och den lögnen är en dörr för lögnaren. Och har han en sån öppning i själva kärnan i den kristna tron, då lär man kunna använda den vid behov också då. Så det är någonting man inte ska förfalska. Det ska man stå rak och tydlig i vad Guds ord lär. Och JDs läran, den är inte efter Guds ord. Den biten i trosrörelsen har ju, det är en stötesten. Vi har inte alls hört att de har tagit ut med den på något vis. Det har varit varningar kring det också. Och vi ska inte tro på det. Jag kan inte göra någonting åt er tro. Men tro inte på den läran. Den är inte från Gud. Trosrörelsen har gjort en hel del gott, brukar man ju säga. Ja, kanske. Jag vet inte. Men inte om man fördärvar Golgata gärning. Vad har man byggt på för grund då? Det är ingen liten sak det frågan om. Om huset står på en sån bräcklig grund kan ju hela huset bli invaderat av den som satt in den där dörren. Lögndörren. Känsligt ämne. Vi får hoppas att Gud vet vad de gör, och Gud vet ju vilka som skriker i sitt hjärta nu och frågar efter vart går den rätta vägen här. Vi ska inte fördöma dem. Men Ulf Ekman har inte varit schysst, och han är också en offentlig person. Så jag hoppas bara ni som hör det här att låt han gå då, men följ inte. Gå tillbaka till Kristus istället. Jag fick med mig psalm 46 här. Jag ska läsa den som den står bara. Psalm 46 från andra versen. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, välbeprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror, Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras, då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda Herrens verk, gärningar som väcker häpnad, gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Vers 11. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Ibland. Jag hade en god vän som Ja, vi pratar sig aldrig vid nu. Han kan ju inte prata så bra längre efter en hjärnblödning. Men han var en sån här riktig missionär som vågade livet för människor. Han berättade för mig att när han kom ner till Afrika då, som var hans fält, så är det lite skillnad i tempot. Det är det jämfört med vårt. Och de hade ju bestämt någon tid då de skulle förflytta sig från en plats till en annan. Och det gick inte att ta sig dit med bil. Men de hade tänkt att vi försöker vara där klockan 12, hade missionären sagt. Och 12, det är väl någonting annat för infödingarna, förmodar jag. Det är väl solen som styr det ganska mycket. Så när de skulle åka iväg på morgon, då var det infödingen som kom först. För solen hade gått upp. Då låg europeen och lyssnade på veckaklockan. Den hade inte ringt än. Så då tyckte de att de kom iväg lite sent. Och trots att det var sent så gick det inte att jäkta på den afrikanske killen. Han gick i sin takt ändå. Och sen helt plötsligt så satt han sig ner vid ett träd. Trots att de kanske var i tidsnöd. Behöver du vila? Nej. Så man kom så skyndar vi på det, sa ju svensken naturligtvis. Vi kommer inte tid. Jo, vi kommer inte tid. Men du kan inte bara sitta här. Vi är snart framme. Vi måste skynda oss nu. Nej, sätter du. Vi har gått så fort på slutet. Så nu måste vi stanna så att Gud hinner kappa oss. Så sa han. Och jag undrar, hur klokt är inte det? Vi ska kanske inte ha bråttom jämt. Bli stilla och besinna att jag är Gud, säger Herren. På ett sätt har han ju fullständigt rätt, afrikan. För om man går till en by i stor brådska och man inte har Gud med sig, vad har man då där att göra? Han satt sig ner och väntade att Gud skulle hilla kapp dem. Det var ju något symboliskt för han. Det är klart, Gud finns ju överallt. Men ja, om de kom lite sent då det var ju ett annat tempo där. Va? Ja, klockan 12, det är väl kanske någon gång den dagen det, för vissa stammar, vad vet man? Man måste nog kunna anpassa sig lite till den miljö man är i. Sen hade jag ett annat ord. För vi har två stycken vägval. Jag pratar väldigt mycket om Jesus. Det har vi gjort lång tid nu. Och det ska vi fortsätta med Guds nåd. Vi kommer nog försöka prata lite om mer annat också. Men idag så tror vi att nu är det så välmatat hos er. Så nu säkert vet vem Jesus är. Och att det är det vi ska bygga vår tro på. Så då kan vi ta nästa steg. Vad det blir vet vi inte. Det får vi Gud visa. Men alltså, det finns ju inte bara en väg. Utan Bibeln, de pratar om två vägar. Den breda och den smala vägen. Och där uppmanas vi att gå den smala vägen. Men om man då ser stora delar av kristenheten idag, så är det dags att börja fundera. Är det inte så de försöker komma in på den breda vägen? Och försöker ha med alla dit. Det roligare, det häftigare. Det kanske är det. Vad vet jag. Jag blir uttröttad jag bara om jag är i vissa kyrkor idag. Som det är så häftigt i. Jag gråter när jag kommer hem. Jag är tom, känner mig berövad och lurad. Den breda eller den smala vägen. Då står det så här. Och då står det i Matteus evangeliet, 7 kapitlet och 13 versen. Kan vi ta fram. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred. Som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång. Och den väg är smal. Som leder till livet. Och det är få som finner den. Det finns några saker att tänka på här. Jag tror att. Även om man inte är kristen. Han var ju mer konstnär så att säga. Ibsen. Han sa så här vid något tillfälle. Att massan har alltid fel. Det är alltid den enskilde som har rätt. Det sa han då på sin egen vishet då. Och här har vi något liknande på det. Alltså, ty den port är vid. Och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går på den. Den smala vägen är det färre personer som går på. Så det här att vi ska lockas till jättestora sammanhang. Dit alla andra går. ja, då är det dags att börja fundera. Är det den breda eller den smala vägen? Om kyrkor lockar med kända artister och allting, ja, då är det många som kommer dit. Men är det Gud då? Ja, det kan ju vara det. Men då, man bör ju fundera i varje fall. Jag har varit på i kyrkor då det har varit fullständigt fullsatt och så någon känd artist och det har varit trevligt sånt där, mer uppträdanden och partajaktigt. Och så går man och frågar folk, eller jag brukar utmana ibland, så alltså, har jag någon kompis jag ser där, så går man och frågar, hur tycker du det här är? Ja, men det är Gud, det känns så bra så. Ja, det vet jag, gör det här också, men det är Gud här. Ibland får man ett svar och ibland inte. Jag vill bara sätta in den tanken. Tänk efter, är Gud verkligen här? Det är det som är viktigt. Sen om det är kända artister och häftig musik, vad spelar det för roll? Det kan ju vara kul en stund, det är väl inget fel med det, men i kyrkorna, de är ju faktiskt satt föra folk till himlen. Inte till olika idoldyrkan av artister och så. Jesus är Gud. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Och han är också vår borg. När det blir svårt och jobbigt och tufft, då är det dit man går. Och när man går till Guds borg, då hamnar man i det som är Guds rike lite mer. Man kanske inte har så mycket förmåga eller möjligheter att avgöra vad som är rätt eller riktigt själv i alla situationer. Men i Guds borg så tar Gud över kampen åt oss. Han strider för oss. När vi står utanför Guds rike, då kommer vi att strida själv. Men inom Guds rike, där är det han som strider. Och är det så att det uppe i huvudet håller på att bli något fel, då det blir så ibland. Var säker på det genom livet. Ni kommer inte att tänka rätt alla gånger. Så när man blir riktigt så här tveksam och man känner att det här stämmer inte. Och man vet inte riktigt vad man reagerar på. Då kan man behöva lite tid eller prata med någon. Men det är bättre att prata med Gud än med människor. Och då går man till Guds borg och han kommer att ge en svaret. Bara att bli lite stilla och att jag besinna att Herren, han är Gud. Han är Gud. Han skapar dig och mig och allting som finns. Han har koll på precis allt som sker. Så när vi går dit så får vi också höra det vi behöver höra. Kanske inte det vi vill höra alla gånger, men det vi behöver höra för att vår fortsatta väg till himlen ska vara så rak som möjligt. Den breda vägen är det många som går på idag. Det är inte vad Guds ord säger. Det är den smala vägen. Det är få som går, det är få som finner den. Gå in genom den trånga porten. I den trånga porten måste man böja sig. Och det ska vi nog göra inför Gud också. Det finns mycket att säga om det katolska systemet. Vi hade ju 5 radioprogram med mig och Jonne kring det temat för några par år sedan. De är också försvunna. Allting försvann där. Men kunskapen är inte borta. Men jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det. Man ska inte fokusera på det som är galet och fel för mycket. Man ska varna och sen går man tillbaka till Kristus och Gud håller på med det. Man behöver inte skrämma upp varandra, för vi har ingen anledning att vara rädd. Vi tillhör ju Jesus. Han är vår räddning. Och han kommer inte att svika sin jord. Kom ihåg det, om vi ledare kommer fel. För det är möjligt. Står du som ledare så är du hårdare angripen också. Du är hårdare attackerad från den mörka sidan. Så det är fullt möjligt att ledarskapet kan komma fel. Men kom ihåg det, vad det stod i Guds ord. När överherdens röst ljuder. Det finns en överherde också. Så när ledarna är förvirrad och inte vet åt vilket håll det går i de här tiderna, ja, men fråga överherden då. Han vet. Och då säger han kanske att ja, men följ inte den där ledaren. Han är förvirrad nu och behöver hoppa in i väggen så att han förstår vad som händer. Följ mig så länge, säger Jesus. För det är ändå det som ledarnas syfte är. Men vi kommer fel, följ då Jesus istället. Vi vill inte komma fel. Men man måste förstå att det är mörka tider. Och det är väldigt tunga namn i kristenheten idag som har kommit fel och börjat på visarna. Och då måste man inse att det är starka makter vi har mot oss. Så det är möjligt för oss alla att komma fel. Annars är man ju högmodig. Men när man inser att det är möjligt för alla att komma fel. Hur mycket oftare tror du inte man går till Gud istället då? När man känner det, ja, Gud, nu är jag lite osäker, hjälp mig nu. Det är bara en trygghet att inte vara högmodig och tro för mycket om sig själv. Den onde, han har lurat mänskligheten i alla tider. Han vet hur det ska gå till. Vi har bara levt det här stackars livet. Vi har inte så mycket erfarenheter som han. Så hur mycket mer ska vi då inte hålla oss till Jesus Kristus som är vår räddning? Naturligtvis ska vi göra det. I Jesu Kristi namn. Amen.